إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi har nu kommit fram till den sista lektionen i domedagens tecken. Och vi kommer att ta upp de tre sista av domedagens stora tecken. Vilka är att solen kommer gå upp från väst. Att däba, djuret och elden som kommer att samla folk på El Mahshar. Marken där folk kommer att återuppstå. Vad gäller det första av dessa tecken, att solen ska gå upp från väst. Till skillnad från vad den gör idag, då solen går upp från öst. Detta har nämnts i Koranen, där Allah Ta'ala säger: يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكْ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلْ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Den dag då några av dina herres tecken ska komma, ingen nytta kommer det att finnas i att tro om man tidigare inte trott eller samlat på sig och gjort goda gärningar. Surat Al-An'am 158. Så Allah Ta'ala nämner i den här versen att den dagen då några av din herres tecken ska komma, kommer det att hjälpa människan att han ska bli troende om han tidigare inte varit troende. Alltså man kan inte bli muslim när det tecknet kommer. Och det har nämnts i autentiska hadither att vad som menas med din herres tecken är just att solen ska gå upp från väst. Och Tabari i hans tafsir nämner olika åsikter gällande den här versen. Och så säger han: men den mest korrekta åsikten är vad som bevisats av profetens hadither alaihi salatu wassalam, att vad som här menas är att solen ska gå upp från väst. Så det här var en ayah som bevisar det här tecknet från Koranen. Och det finns även många hadither som bevisar detta tecken. Från dessa hadither är hadithen som berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu i Bukhari och i Muslim. Där han sa att profeten alaihi salatu wassalam, han sa: لا تقوم ساعة حتى تطلع شمس من مغربها. Att domedagen infaller inte förrän solen går upp från väst. Och då solen kommer att gå upp från väst, så kommer alla människor att tro. Så kommer alla människor att tro. Och det är då som en person inte gynnas av sin iman. Alltså av att acceptera religionen. Förutom de som inte tidigare trott. Och det berättas också i Bukhari från Abi Huraira radiyallahu anhu från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han nämnde tecken av domedagen, och så sa han tills det att solen går upp från väst. Och när den gör det kommer alla att tro, och det är då en person inte kommer gynnas av att bli troende så länge om han inte tidigare trott eller samlat på sig goda gärningar. En annan hadith som vi har nämnt tidigare är hadith Abi Huraira också, som finns i Muslim, där profeten alaihi salatu wassalam, han sa: badiru bil amal sittan tulu ash-shams min maghribiha. Att skynda er att göra goda gärningar innan det att sex saker kommer att infalla. Och han nämnde att solen går upp från väst. Och vi sa det här i förra lektionen är ett bevis på att man ska skynda sig i att göra goda gärningar innan dessa saker infaller. Då man inte längre kan bli muslim. Och man inte längre kan ångra sig om man har gjort tauba. Och det har också nämnts i en annan hadith från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhum. Att han sa: jag lärde mig från profeten sallallahu alaihi wasallam en hadith som jag fortfarande inte har glömt. Jag hörde honom säga: det första tecknet av domedagen är att solen kommer att gå upp från väst. Och den hadith är berättad av Ahmed och Muslim. Så vad som händer när solen går upp från väst är att folks tauba, ånger, inte längre accepteras. Yani de som är kuffar kan inte längre bli muslimer. Och de muslimerna som syndat kan inte längre ångra sig. Och det sägs att varför blir det så? Jo, för att det här är ett av de största tecknena som finns. Och när folk ser det här, då blir det, man kan säga, som det fördolda som synligt. Det råder inte längre något tvivel om att detta är sanningen. Och de lärde liknar det här vid en person som ligger på dödsbädden. Han har inte heller någon tauba. En person vars själ håller på att komma ut från kroppen. Det är det vi menar, de sista minuterna eller sekunderna av ett liv. Accepteras inte personens tauba. För då ser han också hans framtid. Alltså han ser vad som kommer att ske honom framför sig. Paradiset eller elden och så vidare. Det fördolda blir synligt. Så därför accepteras inte heller hans tauba. Och Al-Qurtubi, han nämner också att de lärda säger att en persons tro inte accepteras då solen går upp från väst. Och det är viktigt att vi säger att en persons tro inte accepteras. De som tidigare inte trott. De som är troende, de är på gott. Men de som inte tidigare trott kan inte längre bli muslimer. Så att ingen förstår mig fel här. Han säger, Al-Qurtubi, att de lärda säger att en persons tro inte kommer accepteras då solen går upp från väst. För då har folks hjärtan fyllts av skräck. Och all deras lust och begär har dött ut. Som en person som ligger på dödsbädden. Han har inte längre någon behov eller känner ingenting för att synda. Och han ser de här sakerna framför sig. Så därför accepteras inte personens tauba. Och Ibn Kathir, han säger, om en kafir försöker bli muslim efter detta kommer hans tro inte att accepteras. Men den personen som tidigare var troende, om han var bra i sin tro, fahuwa bi khairin azim, han kommer vara på mycket gott. Han kommer ha det mycket bra under denna tid. Wa in kana mukhlitan فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته أو توبة. Men om han var en person som blandat det goda med det onda, alltså en syndare, så kommer hans tauba inte att accepteras efter detta. Och detta nämner han i sin tafsir. Så det är det här som har nämnts i Koranen, i versen som vi nämnde, att en persons tauba inte längre accepteras när solen går upp från väst. Och det också nämns klart och tydligt från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: "La tanqati'u al-hijra hatta tuqbilat at-tauba." Hijra kommer att fortsätta så länge personen kan göra tauba. Och en person kan fortsätta att göra tauba tills det att solen går upp från väst. Om den går upp från väst så kommer varje persons hjärta att förseglas på det som han är på. Och folk behöver inte längre agera, eller ungefär så. Wa kafa an-nas al-amal. Alltså folk kommer att leva på det som de var på under den tiden. Om du var troende kommer du vara troende. Om du var icke troende så kan du inte längre bli troende. Och den hadith finns i Ahmed. Och den är autentisk, inshallah. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också att Allah azza wa jall har en dörr till förlåtelse i väst vars bredd är avståndet av 70 år. Denna dörr kommer inte att stängas förrän solen går upp från samma håll, alltså från väst. Och det är detta som Allah tabaraka wa ta'ala menar med hans uttalande: "Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat." Versen som vi nämnde, att Allah då säger att den dagen då vissa av din herres tecken kommer, kommer en person inte att gynnas av sin tro. Alltså att acceptera tron. Och den här hadith finns i Tirmidhi och den är också autentisk. Så här nämnde profeten alaihissalam att Allah Ta'ala har en dörr i väst. En dörr där Allah Ta'ala accepterar förlåtelse genom. Men när den här dörren stängs accepteras inte längre förlåtelse. Och dörren stängs då solen går upp från samma håll, alltså från väst. Och sen finns det en till sak som också har nämnts. Och där att vissa lärda säger att nej, Allah accepterar tauba från folket som kommer efter, alltså nästa generation. För de har inte sett det här tecknet. Okej? Okay? De har inte sett det här tecknet. Alltså det, de som såg miraklet, deras tauba kommer inte accepteras. Men de som kom efter, deras tauba accepteras. Och det här, säger de lärda, inte stämmer. Ibn Hajar nämner massa med bevis på att när solen går upp från väst så stängs dörren till Toba. Den stängs och den kommer aldrig mer att öppnas. Alltså det fortsätter till domedagen. Så den här åsikten är svag. Och de som hade den här åsikten att nästa generations Toba accepteras, de stödjer sig på svaga hadither. Och det är ingenting som vi baserar vår religion på, utan de starka haditherna tyder på att Tauba inte längre accepteras efter den dagen. Och det här är väldigt, väldigt nära in till domedagen. Väldigt, väldigt nära. Dessa tre sista tecken. Nästa tecken är däba. Djuret. Odjuret eller djuret. Innan domedagen kommer det komma ett djur från marken. Allah Ta'ala säger i Koranen: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, att Allahs beordring faller in på människorna. Kommer vi ta fram ett djur eller en varelse från jorden som kommer att tala med folket för att de inte brukade tro på våra tecken. Så när Allahs beordring kommer, kommer Allah Ta'ala att ta fram ett djur eller en varelse från marken som ska tala med folket för att folk brukade förneka hans tecken. Surat An-Naml, myran 82. Ibn Kathir nämner i tafsir på den här versen. I denna ädla vers finner vi att djuret kommer att komma. Och det här kommer att ske när folket är vilsen, när folket har blivit dåliga. När de har lämnat Allahs beordringar och de har ändrat Allahs sanna religion. Då kommer Allah att ta fram ett djur från marken som ska tala till folket gällande detta. Och Al-Qurtubi nämner också att de lärda säger وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, att Allahs ord faller in på dem, alltså Allahs beordring faller in över människorna. För att folket sysselsätter sig med synder och överträdelser och tughyan, och de har vänt sig bort från Allahs tecken. De reflekterar inte över Allahs tecken och de styr eller implementerar inte heller Allahs lagar. Utan de syndar oändligt mycket och gynnas inte heller av predikan och förmaning. Och då säger Allah Azza wa Jalla att när detta blir situationen, då kommer vi ta fram ett djur från marken som kommer att tala med folket. Alltså ett djur som har intelligens och som kommer att prata. Och djur brukar ju inte tala i vanliga fall. För att få folk att veta att Allah Ta'alas tecken är sanna. Det här tecknet har också nämnts i hadither. Muslim berättar från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wasalam han sa: när tre tecken infaller kommer en person inte längre att gynnas av sin iman. Tulu ash-shams min maghribiha, att solen går upp från väst. Wad-dajjal wad-dabatul ard, ad-dajjal och djuret som kommer från marken. Denna hadith finns i Muslim. Men vissa lärare nämner att det som är mer korrekt är att dukhan, och det stavas det skrivs nästan likadant. Okej, okay? Nästan likadant. Så det har enligt många lärare blivit fel skrivet i vissa hadither. Utan vad som är korrekt är att dukhan och inte ad-dajjal. För en persons tauba accepteras under dajjals tid. Okej? Okay? Så de säger att vad som istället menas är dukhan. Och att dukhan kommer senare, den här röken, kommer infalla ungefär samtidigt som dessa senare tecken. Så tre tecken: att solen går upp från väst, att dukhan och djuret som kommer ut från marken. Jag har också nämnt här från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma att han sa: jag har memorerat, och det är samma hadith som vi sa tidigare, en hadith från profeten alayhi salatu wassalam som jag inte har glömt. Han sa: det första av tecken är att solen kommer ut från väst, eller kommer upp från väst. Och ett djur som kommer fram för att tala med folket, duhan, på förmiddagen. Och det spelar ingen roll vilken som kommer först, för det andra kommer att komma strax därefter. Alltså dessa två är väldigt nära varandra. Att solen går upp från väst och att djuret kommer och talar med folket. Det också berättas i Musnad Imam Ahmed från Abi Umama radiyallahu anhu från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: ett djur kommer att komma fram. Det kommer att märka folket på deras näsor. Och sen kommer folket att beblandas med varandra. Så mycket att en person köper en kamel från en annan person. Och man kommer fråga honom: var har du köpt den ifrån? Och då kommer muslimerna att svara: från en av de märkta. Alltså folket, muslimer kommer inte att märkas. Utan en hadith säger att de kommer få ljus på ansiktet istället. Men kuffar kommer få som en slags stämpel. När man brännmärker ett djur, en kamel eller en häst, för att känna igen den. Dess ägare brukade förr i tiden brännmärka djur för att känna igen dem. Och de säger: det här är typ samma sak. Det här djuret kommer att märka alla kuffar på näsan. Så folk kommer tala med varandra på det här sättet: jag köpte den av en person, en av de märkta, typ. Det har också nämnts i en hadith från Musnad, Imam Ahmed och Tirmidhi och Abu Huraira från profeten a.s. att han sa: djuret kommer att komma fram. Det kommer ha med sig Moses stav och Suleimans ring. Den kommer att märka varje kafir, eller näsan på varje kafir, med ringen. Och den kommer att lysa upp ansiktet på varje troende med käppen. Så när folk sitter tillsammans vid ett fat för att äta, och då kommer man tilltala varandra och säga: ja mu'min, ja du troende, och man kommer svara: ja kafir. Alltså man kommer tilltala varandra på det här sättet: ja mu'min, ja kafir, troende, icke troende. Och den här hadithen, Allahu alam, Albani säger att den är svag, Ahmed Shakir säger att den är autentisk, och vad som verkar vara mest korrekt att den är svag, alltså. Men generellt, hadithen innan visade att djuret kommer att märka. Och hur, om det är med en käpp eller en ring, Allahu alam. Men han kommer märka de icke-troende i ansiktet. En fråga: vad för slags djur är det? Och det kanske är frågan som alla sitter och tänker på. Om man läser i tafsir, om man går tillbaka till böckerna som handlar om domedagen och så vidare, så finner man mycket konstiga berättelser. Vissa säger att det är kamelen från Saleh. Andra säger att det är Al-Jassasa. Den här mannen som spionerade åt Dajjal. Det finns mycket konstiga berättelser. Andra, ännu konstigare, är att de säger att det är en blandning mellan olika djur. Lejonhuvud och konstiga fötter och olika konstiga kroppar och massa vingar. Och det här har ingen som helst grund i någon autentisk hadith. Så att ni vet. Det finns ingen autentisk hadith som beskriver vad för slags djur det här är. Djur eller odjur eller varelse. Vi vet inte. Och om vi inte vet så får vi inte heller spekulera. Förutom om vi har någonting autentiskt att gå efter. Men om vi inte har det så ska vi inte spekulera. Det vill säga Allah alam. Allah säger att ett djur kommer att komma på förmiddagen. Då tror vi på det. Hur? Det vet vi inte. Vart kommer djuret att komma någonstans? Där finns inte heller någonting autentiskt. Det finns svaga hadithier som säger att den kommer komma från Mekka. Utanför Mekka. Och vissa hadithier är påhittade. Så det vet vi inte heller. Men som sagt var det inte det som är viktigt. Vart ifrån djuret kommer. Utan det viktigaste är att det kommer. Och det kommer att märka folket. Och vad ska vi göra då? Det som profeten sa. Sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mal. Skynda er i att göra goda gärningar. Innan sex tecken. Och så nämnde han också djuret. För den dagen accepteras inte personens tauba längre. Samma sak. Så vi måste nu passa på att ändra oss innan det. Att detta infaller. Det är det som är viktigast. Allah Ta'ala nämner också i jorden. Nämner också i Koranen. Att det här djuret som kommer från jorden. Tukallimuhum. Att djuret kommer att tala. Och det sägs att det som djuret kommer att säga till folket. Är att folk brukade förneka våra tecken. Inna nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Folk brukade förneka våra tecken. Alltså folk brukade förneka allas tecken. Och det här ordet. Tukallimuhum. Vissa har läst det som tuklimuhum. Och taklimuhum. Vilket betyder att det kommer att typ märka dem eller såra dem. Och då så säger Abdullah Ibn Abbas att båda stämmer. Det kommer båda att tala till folket och märka folket. Det kommer märka folket och säga att ni brukar inte tro på våra tecken. Så djuret kommer att göra båda dessa saker. Du kommer märka folk och du kommer att tala till folket. Och vi avrundar för salat och så fortsätter vi efter bönen inshallah och ta'ala. Wallahu ta'ala alam och sallallahu ala nabina Muhammad och ala alihi och sahabi al-Majin. Vi fortsätter. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Vi fortsätter med det sista av domedagens stora tecken. Det sista av domedagens stora tecken. Elden som kommer att samla folk på el-mahshar. Mahshar betyder platsen där folk samlas. Och där folk kommer att dö och återuppstå på domedagen. Från hashara, att samla på arabiska. El-mahshar kommer vara i Sham. Syrien, Palestina. Och så vidare. Där kommer Allah Ta'ala att samla de människorna som finns kvar strax innan domedagen för att låta dem dö på den platsen. Så detta är det sista tecknet innan domedagen av de stora tecknen. Att folk, en stor eld kommer att samla folket. Det har berättats att den här elden kommer att komma ut från Qa'r al-Aden. Från djupet av Aden. Och Aden är en stad i södra Yemen. I Hadar al-Maut. Som ligger vid havet. Mittemot Somalia ungefär. Så den här staden heter Aden. En mycket känd stad. Som fanns på profetens tid. Alayhi salatu wassalam. och som finns kvar än idag. Och jag tror staden ligger i en krater eller en gammal vulkan, omgiven av berg och så vidare. Så profeten alaihissalatu wassalam har sagt att elden kommer komma därifrån. Det har berättats från Hudayfa ibn al-Usayd, ibn Usayd, då han nämnde domedagens stora tecken. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, och de sista, eller det sista av dessa, är en eld som kommer ut från Yemen, som kommer att samla folk på deras mahshar. Som kommer samla folk till deras mahshar, platsen där de kommer att återuppstå. Och denna hadith är berättad av muslim. Och en annan hadith liknande. En eld som kommer komma ut från djupet av Aden, som kommer att samla folket, eller få folk att flytta på sig, att börja förflytta sig. Berättad av Ahmed, och den är autentisk. Det berättas också i Ahmed och Tirmidhi från Ibn Umar radiyallahu anhuma, att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: en eld kommer att komma ut från Hadar al-Maut, eller från havet vid Hadar al-Maut, innan domedagen, som kommer att samla folket. Och den hadith finns i Ahmed, som vi sa. Och den är också, inshallah ta'ala, autentisk, enligt Albani. Så elden kommer ju då från Aden, och, eller havet vid Aden. Så det har också nämnts då en hadith, en lång hadith i Bukhari, att profeten alaihissalatu wassalam frågades många frågor av judarna. Vad är det första tecknet för domedagen? Vad är det första man äter i paradiset? Varför liknar på ett barn pappan eller mamman, och så vidare. Så han svarade på frågorna. Och så sa han att domedagens första tecken är en eld som kommer samla folk från öst till väst. Eller som kommer samla folk, en namn från öst till väst. Och här så sa han domedagens första tecken. Och vi nämnde tidigare att solen går upp från väst i domedagens första tecken. Så hur förstår man dessa hadith? Båda är autentiska. Ibn Hajar al-Asqalani nämner i hans förklaring på Bukhari ett uttalande från al-imam al-Hakim Abu Abdillah, den kända imamen som skrev al-Mustadrak, en mycket känd bok. Han sa att det som jag förstår är att solen går upp från väst. När solen går upp från väst kommer dörren till Toba att stängas. Och då kommer djuret ut och märker de troende. Och låter dem, alltså, eller skiljer på de troende och de icke-troende. För att komplettera eller fullborda själva syftet med att dörren till Toba har stängts. Ja. Alltså det finns ingen Toba. Och då är det lika bra att veta vem som är troende och icke-troende. Så han då tycker att det här djuret kommer och fullbordar det här tidigare tecknet. Att solen kommer från väst och man ens Toba inte längre accepteras. Och då märks folk av det här djuret, troende och icke-troende. Och sen kommer det första stora tecknet som tyder på att domedagen kommer. Och det är elden som kommer att samla folk. Så generellt, de säger då att vissa lärda också att solen går upp från väst är ett tecken som är i himlen. Och att elden kommer samla folk är ett tecken som är på jorden. Så man kan säga att det första himmelska tecknet är att solen går upp från väst. Och det första stora tecknet, riktigt stora tecknet på att domedagen kommer, är att elden kommer samla folk till el-mahshar. Och de nämner också att när detta sker så händer ingenting efteråt. Det finns inga mer tecken eller någonting. Utan det är bara att folk samlas, man blåser i basunen, änglarna blåser och alla människor dör. Det är slut. Så man kan säga att det här är början på domedagen. Därför kallas det för första. Okej? Okay? Och själva början på alla de här stora tecknena där Toba inte längre accepteras är att solen går upp från väst. Så på sätt och vis kan båda kallas för första. Vi har också nämnts om hur folk kommer att samlas, de som lever kvar på den här tiden. Vissa kommer att bege sig ridande, ganska snabba. Rida bort från elden, åt det hållet. Det finns bara ett håll att rida åt och det är mot Shem. Andra människor kommer att turas om på ett och samma riddjur. 2, 3, 4 och upp till 10 stycken. För det kommer inte finnas så mycket djur på den tiden. Kommer att turas om. Och den tredje gruppen, ett folk som typ inte har någonting att rida på. Som går mot elden, eller går mot Shem. Och när de vilar så stannar även elden bakom dem. När de går så fortsätter elden att gå bakom dem. Och de som inte fortsätter att gå brinner upp av elden. Det här har nämnts i vissa hadither och Ibn Kathir nämner också detta. I Bukhari och i Muslim finns hadithen. Och sen att jorden där folk kommer att samlas är Sham, Palestina och Syrien, Jordanien och så vidare. Det nämndes i en hadith från Ibn Umar radiyallahu anhuma att man nämnde för honom, eller elden nämndes som kommer samla folk. Och han sa då: "Ja Rasulullah, vad ska vi göra?" Och då så sa profeten alayhi salam: "Alaikum bisham." Gå eller var i Shem, var i detta område. Och profeten alaihissalam pekade också mot Shem och han sa: "Här hon är tuhsharun. Här kommer ni att samlas." Och sa detta 3 gånger. Det sägs att varför har man just valt Shem? För att det är platsen av iman innan domedagen. Platsen som kommer vara kanske säkrast, kan man säga. Där folket av tro kommer att samlas innan domedagen. Och det är också ett ställe som profeten alaihissalam har bett för. Allahumma barik lana fi Shemina. Allahumma barik lana fi Yemenina. Allahumma välsigna oss i Shem. Allah välsigna oss i Yemen. Autentisk hadith. Och som ni vet också innan domedagen. Vart kommer Mehdi och Isa att hålla till? Ja, vart? I Shem. Så allting är liksom dit innan domedagen. Al-Qurtubi nämner också att det finns 4 stycken hashr. 4 stycken samlingar, kan man säga, där folk kommer att drivas ut och samlas. 2 stycken i dunya och 2 stycken i akhira. Den första var under profetens tid alayhi salatu wassalam, då man utvisade Bani Nadir som levde i Medina, en judisk stam som svikit löftet eller avtalet, utvisades till Sham, yani. Och det kallas också för hashr. Och detta är det som Allah Ta'ala nämner i början på surat al-hashr. Att den här stammen utvisades och fick då flytta sig till Sham. Och den andra hashr är den vi talar om. Att folk kommer att samlas i Sham med hjälp av den här elden. Och de 2 sistnämnda är de som kommer ske i nästa liv. Al-hashr min al-qubur. Att folk kommer att komma ut och samlas från deras gravar. Och den sista, att folk kommer att samlas och föras till paradiset eller till elden. Så detta är det som har nämnts gällande den här elden. som profeten också sa alaihissalam gällande nästa liv: innakum mahshuruna huffatan uratan ghurlan. Ni kommer sannoliken att återuppstå eller samlas på domedagen, huffat urra, barfota, nakna. Ni kommer inte vara omskurna och ni kommer inte ha med er någonting heller. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Så som vi skapade er första gången kommer ni återigen att skapas. Och den första personen som kommer kläs på domedagen är Ibrahim al-Khalil alayhi salam, berättade Bukhari. Jag tänkte det kan vara bra att nämna också här att vi talade om att tauba inte längre accepteras efter ett däbe, djuret, och att solen går upp från väst, och ett duchan. Det finns sex villkor kan man säga för att ens tauba ska accepteras, ens ånger. Och att göra tauba, att ångra sig för sina synder, att göra bot, är en plikt för varje muslim. Det är wajib. Det är inte rekommenderat, utan det är obligatoriskt. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah Ta'ala beordrar de troende att alla vända sig till Allah i förlåtelse. Att de alla ska vända sig till Allah i förlåtelse, så att de ska få framgång. En beordring. Så muslimer måste ständigt be Allah om förlåtelse. Och för att ens förlåtelse ska accepteras, så måste man uppfylla tre villkor mellan dig och Allah. Om synden berör en människa, så finns det ett till villkor. Och två villkor har med tiden att göra. De tre första som måste uppfyllas mellan dig och Allah är ånger. Att man ångrar sig för den synden man har gjort. Den andra, att man lämnar synden. Och den tredje, att man övertygar och övertalar sig själv på att aldrig falla tillbaka till synden. De här tre måste man uppfylla om man har begått en synd som är mellan dig och Allah. Om man har förtryckt eller stulit från en människa, så måste man även göra de tre förstnämnda. Och man måste göra upp med personen man har förtryckt. Be om förlåtelse. Om du har stulit från honom, lämna tillbaka det du har stulit. Om du har mördat någon, ska du överlämna dig själv till en domstol, så att familjen får bestämma om du ska få avrättas eller inte. Och så vidare. Det räcker inte med att säga astaghfirullah, utan du måste ge personen deras rättigheter. Och de två sista gällande tid, så är det att man gör tauba innan al-gharghala, innan det att döden är på väg ut från kroppen. Det har sagts i en hadith att döden accepteras inte, eller tauba accepteras så länge själen inte är på väg ut från kroppen. Tauba accepteras så länge själen inte är på väg ut från kroppen. Och det sista, att det är innan det att solen går upp från väst. Som vi sa, då stängs dörren till tauba. Kom ihåg de här sex. Två har med tid att göra. Och tre mellan dig och Allah. Om du har syndat, druckit eller gjort zina eller någonting, så måste du ångra dig. Du måste känna ånger, hat mot den här synden. Lämna den och övertala dig själv att inte falla tillbaka på den. Det här är en uppriktig tauba. Tawbatun nasuh, som Allah nämner i Koranen, att vi ska göra en uppriktig tauba. En tauba som uppfyller villkoren. Och om du har förtryckt eller stulit från en människa och gjort orätt mot en människa, så ska du göra upp med den här människan. Och här finns det också lite djupare förklaring. Om det kommer leda till problem, att du har baktalat personen, så säger vissa lärda till exempel att det räcker med att du nämner personen med gott i samma, bland samma folk som du baktalade personen för. Och att du gör dua för personen, att Allah ska förlåta honom och så vidare. Det här är en slags ånger. För om du går till personen och säger att jag har baktalat dig, så kommer det leda till kanske hat och så vidare. Det kommer inte förbättra situationen. Allah alam. Innan domedagen, och det här är då det inte längre finns några troende kvar, så kommer Kaaba att rivas. Den heliga moskén i Mekka kommer att rivas. Och det här är när muslimerna inte längre bryr sig om dess, vad kan man säga, helgendom, dess helighet. Då kommer araberna och muslimerna att gå under. Jag har nämnt i Musnad Imam Ahmed från Abu Huraira och Abu Qatada att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa att man kommer att göra bay'a, en ed till en person mellan el-maqam och rukun, alltså mellan två hörn på Kaaba. Och de enda som kommer att vanära Kaaba är dess folk, alltså muslimerna själva. Ingen kafir kommer att börja, utan det är muslimerna själva som kommer att vanära och inte längre respektera Kaaba. Så fråga då inte hur araberna kommer att gå under. Och sen kommer el-Habasha, folket från Etiopien. Och de kommer att förstöra den. Och aldrig mer kommer man att typ ta hand eller ta hand om huset eller dyrka Allah vid huset. Och det är de som kommer att stjäla dess skatt. Alltså de från Etiopien. Och denna hadith finns i Ahmed. Och Ibn Kathir säger att den är autentisk. Det har också nämnts i en annan hadith att Kaaba kommer att förstöras av Dhu Sawiqatain, personen med de smalbenen från Habasha, och han kommer att stjäla dess skatt och ta bort dess tyg. Det är som att jag kan se honom framför mig. Han är flintskallig och hans ben sitter fel, alltså hans leder, handleder och fotleder sitter snett. Och vissa hadithier säger att han är hjulbent, den här personen från Etiopien. Och så sa också en annan hadith i Bukhari, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, det är som att jag ser honom framför mig. Han är svart och hjulbent. Och han förstör Kaaba sten för sten. Och den är också berättad av Ahmed. Och det här går inte emot att Allah Ta'ala har lovat att försvara Kaaba. Som Allah Ta'ala säger, أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا. Har de inte sett hur vi har gjort haram, alltså den här moskén, äminen, säker, till en säker plats. I surat Al-Ankabut 67. Och att Allah Ta'ala skyddade Kaaba från armén som kom med elefanterna. Naam, Kaaba kommer vara helig och den kommer vara säker så länge det finns folk som går dit och dyrkar Allah vid moskén. Men när muslimerna inte längre gör det och det kanske inte längre finns muslimer, då finns det ingenting som säger att Allah fortfarande ska skydda det här huset. Okej, så det finns ingen motsägelse. Och sen det sista vi nämner idag som berör domedagen är vinden som kommer och tar de troendes själ strax innan domedagen. En vind, en god vind kommer att ta de troendes själ. Och det kommer inte finnas någon människa kvar på jorden som säger Allah, Allah, som nämner Allahs namn. Utan de värsta människor kommer att finnas kvar. Det har nämnts i hadither att den här vinden är mjukare än silke. Och vissa säger att kanske för att ära de troende med den här vinden som lever kvar på den tiden. Den tiden som kommer fyllas av fitna och ondska. Nawas ibn Sam'an berättar en lång hadith om Dajjal och Isa a.s. och Ya'juj och Ma'juj. Och så säger han i slutet att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att Allah då kommer skicka en god vind som kommer att gå under de troendes, under deras armar och ta varje troendes varje troendes liv, varje muslims liv. Och de värsta av människor kommer att finnas kvar. Folk som kommer att ha umgänge, så som åsnor har umgänge på gatan. Och det är på dem som domedagen kommer att infalla. Berättad av muslim. Och en liknande hadith i muslim så sades det också att Allah Ta'ala kommer skicka Isa ibn Maryam. Och han kommer döda Dajjal och leva bland folket i 7 år. Det kommer inte finnas någon fiendskap mellan människorna. Och sen kommer Allah att skicka en kall vind från Sham. Och den kommer att ta varje troendes liv. Personer som har så lite som en atom av iman i sitt hjärta kommer att dö. Även om de troende skulle försöka gömma sig i ett berg, så kommer vinden att komma dit in i grottan och ta deras liv. Berättade av muslim. Så de här hadithna bevisar att vinden kommer strax efter Isa alayhi salam, då han har dött. Då han har dödat Dajjal och Ya'juj och Ma'juj har försvunnit. Så den här vinden kommer då komma efter det att solen har gått upp från väst. Efter djuret och de andra stora tecknen. Då kommer vinden komma och ta de troendes liv. Och sen finns det då, som vi sa, de värsta människor är kvar. Och det är på dem som domedagen kommer att infalla. Och om man vill höra mer om just hur domedagen kommer infalla, så har vi gått igenom det. Ni gick igenom hadith Jibril. Och vi talade om tron på domedagen. Vi talade också om hur domedagen kommer att infalla. Och det finns på hemsidan under Riyad och Salihin. Mycket viktiga lektioner, förklaringar på hadith av Jibril. Som jag råder alla att lyssna på. Och nu har vi avslutat denna serie om domedagens tecken. Och vi säger alhamdulillah, alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Vi tackar Allah med han vars hjälp. Vi kan fullborda våra goda gärningar. För om det inte vore med Allahs hjälp, så skulle vi inte kunna göra någonting alls. Och må Allah ge oss välsignelse och nytta i det vi har sagt. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.